Nej, men så här är det. Kalle heter Carl-Johan Bachhoffner. Mm. Det där namnet vill jag fråga om först. Det tycker jag är häftigt, Bachhoffner.
Pappa.
Pappa heter så.
Pappa. Ja. Han var en av fyra bröder till Emil Bachhoffner. Så pappa heter Emil. Och farfar heter Emil. Jag heter Carl-Johan Emil. Min son heter Emil. Sen så vet jag inte det.
Det är som den där låten som just vuxit upp och gift sig och fått barn och så vidare. Men Carl Johan är ju, eller Kalle då, för att säga. Det har jag frågat, det får jag.
Mm. Absolut.
Absolut.
Gärna.
Kalle är ju, har gjort sig känd här som inte bara en av Uppsalas alla poeter, utan som plakatpoeten. Och det betyder inte att han är plakat, utan det betyder att han har plakat och han gör plakat. Kan du berätta om varför?
Ja, januari 2012 så började det dunka någonstans i mitt bröst. Och då hade jag jobbat som IT-tekniker och pedagog och utbildare ända sedan i början av 90-talet. Och som IT-folk så tycker man ju att det där med konstnärer, de pratar bara om sig själva. Det är lite jobbigt, nej, vi struntar i det. Och när jag fick den där motorn som började pumpa i mitt bröst, då fattar ju jag att, ja, nu börjar jag skriva poesi här. Den här motorn, den driver mitt poesiskrivande. Vad är det som händer? Och det var fantastiskt. Det var helt fantastiskt. För då fattar jag att poesi, om jag tänker en sak, då har ju troligtvis en viss procent av alla andra också tänkt så. Och därför så är poesi inte en egogrej, och inte konst, bildkonst en egogrej, utan det är någonting som vi delar, tankar, uttryck, i känslor och så. Och när man då börjar med poesi, då börjar man träffas i rum där det finns andra som är intresserade av poesi. Inte träffar man alla de som inte har läst poesi. Hur når man dem då? Om nu jag gillar poesi och skriva poesi så mycket, varför ska jag bara skriva till de som normalt läser poesi och bryr sig om poesi? Nej, det är det. Jag vill nå alla som läser som inte läser poesi också. Och då kom de här plakaten till. För jag skrev och skrev i små böcker, och sen så blev det mer och mer i telefonen. Och jag gick med de här plakaten på kulturnatten och så. Jag kunde stanna på ett torg och ha poesiläsning. Och jag har en kraftig röst. Och jag skaffade mig en sån här bärbar högtalare som man satt. Och så lät jag då och läste. Och det trodde de ju då först. Ja, kolla, en sosse, ja. Det är första reaktionen de får. Så när de kommer närmare så kanske de läser en kärleksdikt eller en tankedikt. Något tragiskt, något positivt, någonting som vi alla lever våra liv och tänker. Så alltså, läs poesi är att läsa andras tankar.
Som det står på det plakatet till dig.
Och den här är första sidan, den brukar jag jämt ha med. Och sen bakom den här så ligger hänger dikten alltså.
Ja, det var det jag skulle fråga om. Jag tänkte säga att du kan inte gå och konka på en hel bukett med plakat. Men du har alltså en pille så att säga, och sen har du många dikter som hänger där.
Ja, det beror på.
Det är skärdigt, får man säga.
Den här är sådana saker som jag har på stan när jag vill... Ska vi säga, kärlek är ju så starkt. Det är otroligt starkt med kärlek. Man kan ju leva och dö för den. Och då har jag, i början så är jag väldigt intresserad av korta små kärleksdikter för att försöka fånga in några få ord. Det där starka, eller det där lite larvigt roliga. Kärlekstrams, säger de ju, va? Så då, vad är kärlekstrams? Ja, det, så här då står man och exponera halsen. att tycka om människor, få dig att exponera halsen. Men det är inget val. Livet är värdelöst annars.
Ja, man kan säga att det sköra oskyddade är starka, ja. Egentligen.
Och den här säger ju inte så mycket mer att den startar en massa... den startar diskussion, och helst skulle jag inte vilja stå på scen och vara poet, utan att man är i en café. Så vi hade faktiskt fika med poesi på Hugos café här. Kommer ni ihåg det? Hugos café, han var jätterolig.
Men du är ju inte alltid ensam med det här. Du lyckas ju dra med dig andra poeter från Uppsala.
Oh ja.
Som tycker, ja men jättekul att få gå ut med ett plakat med sin poesi.
Ja.
Så du har ju haft sådana här, vad man kallar det för, plakattåg.
Ja, poesiplakattåg.
Poesiplakattåg, lägg det på minnet.
12 dikter, 12 poeter marscherade från utifrån stan. Och musiker, så vi var 12 poeter, 3-4 musiker och lite understödspersonal. Det brukar vara min bästa vän som jag utnyttjar väldigt mycket.
Så det var jätte... Hade alla då med sig så här som det som du håller i nu, med flera blad på?
Ja, jag gjorde 12 plakat.
Ja, med möjligheten att ha.
Sen skrev de sina dikter, skickade till mig, och så skrev jag ut såna inplastade stora.
Ja.
Och det är en känd Krasniqi från Albanien. Han skrev en fascinerande dikt. Och den börjar så här klassiskt. Jag. Hette den. Jag. Så var det bara några rader. Och det var bästa dikten jag har. Hur fan vad bra den var.
Du kommer inte ihåg den.
Nej, jag kommer inte ihåg den. Den var bra.
Jag får se om vi kan ta på honom någonstans.
Ja, Krasniqi. Ja. Han jobbar på Celsusskolan med litteratur och har haft lite sån här. Så jag har varit på Celsusskolan.
Ligger de då på skolan som har någon som är så pass kreativ?
Vi har varit med litteraturcentrum på skolor med sånt här.
Ja.
Och det ska man ju lova att studenter som är lite nonchalant och sådär, de stannar upp när man kommer med plakat och inte backar. Och så blir det diskussion. Det är jätteroligt.
Låter toppen.
Ja.
Du har ju flera saker med dig hit.
Ja.
Jag snodde ju ett papper här som låg.
Ja.
Får jag läsa upp det?
Ja.
För det? Jag tänkte självklart. Jag tänkte så att vem fasen skriver en dikt om kålrabbi? Hur kan man ens komma på idén?
Jo.
Nej, säg inget. Jag vill läsa den först.
Ja.
Ja. Kålrabbi knastrar saftigt mot tänderna. Som ett klargrönt marsianmonster står det här.
Ja.
Komplett med tentakler lockar den till idéer. Precis som rättikan passar den in i en minimalistisk asiatisk rest. Rätt, inte för sött, inte för tjockt. Det verkar som matlek. Alltså, blir jag hungrig dessutom.
Ja.
Ja, men hur kommer du på idén att skriva en dikt om kålrabbi?
Jo, det är också Stefan, han jag brukar utnyttja som bärare till olika. Han har odlat, han var stadsbo, han kom från landet. Och ville bort ifrån landet för det var så jobbigt. Och så kom han till stan och så växte vi upp som tonåringar. Träffades 82 och så har vi varit kompisar, nu som bröder. Och för 15 år sedan så började han längta tillbaka till landet och odla på sina föräldrars gård. Och sen 15 år har jag hjälpt till. Jag har byggt murar för att skapa mikroklimat, svarta vinbär, potatis, vinrankor. Allting. Så nu i oktober flyttar jag ut på landet. Men jag har varit volontär på massa olika ställen och hållit på och odlat. Och jag blev så förtjust i det här med potatis. Jag har alltså så mycket dikter så jag har till en diktsamling som ska heta Potatis och andra grönsaker.
Toppen tycker jag. Låter jätteroligt. Den finns inte. Gå ut och titta på biblioteken i handen. Det är ingen människa som har skrivit en sån.
Nej, men nej, den ingår.
Det förstår jag att den gör. Du berättar mer om vad det är du skriver om. eller vi kan, så här kan jag säga, vi satt och pratade för innan vi började här då, och pratade lite grann faktiskt om diagnoser.
Ja.
Och det kan, man kan ju säga, varför skriver man då? En poet i Uppsala som heter Christer Gustafsson sa till mig en gång att han skrev för att försöka komma underfund med vad det var han tänkte. Det blev liksom tydligare när det kom på penta.
Ja.
Det ligger mycket i det, tycker
jag. Ja.
Och sen har man ju, är man ju uppbyggd av massor av olika känslor och allt det här ska ta vägen någonstans. Poesi är väl ett bra ställe att...
Sätt och nagla fast det.
Ja.
Sätt och plita ner tanken.
Ja. Så, och jag, då har jag en fråga till dig. Är det något påstående? Alltså det är ju väldigt populärt med diagnoser nu. Man ska ha någon bokstavskombination av något slag. Väldigt populärt. Jag har nog en av dem där, tror jag. För mig så är de här diagnoserna, det kan vara naturligtvis så att det är väldigt förödande att man har, är besvärad av det här man nu har. Men det kan också vara så att det är till en hjälp i kreativa sammanhang. För om man tittar på massor med konstnärer och poeter och musiker, så är
filosofer,
det, ja, filosofer och
vetenskapsmän,
ja, precis. Det finns många diagnoser där av folk som faktiskt också fungerar. Eller fungerar periodvis.
Fungerar på jobbet men inte i hemmet, till exempel.
Till exempel, eller tvärtom. Men vad säger du om diagnoser? Jag säger så här att jag har ADHD och för mig så skulle jag inte vilja att någon sa det kan vi ta bort. Men jag skulle säga nej tack, för då skulle jag tro att all min kreativitet försvann.
Jag tycker det är synd att kreativiteten får en stämpel egentligen.
Mm.
Och det här med diagnoser, det är ett sätt att försöka uttrycka ett beteende som egentligen tillhör människans framgång.
Mm.
Om man inte tittar på en person, utan vi tittar på mänskligheten. Så om alla bara skulle kunna en sorts sak, alltså den normala saken, sitta vid en dator och knastra, då skulle mänskligheten inte överleva. För mänskligheten har överlevt på grund av att det finns massor av olika kompetenser, olika typer av sätt att tänka och agera. Du måste ha den som är deppig och passiv och tror att den är värdelös och ligger i flera år och hatar sig själv för att den inte gör något vettigt. Sen när den börjar få styrka så kanske den skriver en bok och heter Kierkegaard. Och betyder jättemycket för mänsklighetens utveckling. Eller så är det en väldigt aktiv människa, inte passiv då, passiv med depression, utan aktiv med ADHD då, som man kallar ADHD. En väldigt aktiv människa som gör och skapar saker som en människa inom normalkurvan inte skulle göra. Människan inom normalkurvan är jätteviktig den också, för alla de här behövs. Varför ska man sätta diagnos på ytterligheterna när de behövs och inte på dem i mitten som också behövs? Så jag vet en som säger normalsjuk.
Det som du säger, jag menar, man kan vara en sån här som inte passar i skolan. Idag är det ett stort problem. Det är väldigt många elever som inte går till skolan och stannar hemma. Och jag vet inte hur det funkar då, för man önskar att någon ska ta tag i dem och se vad det handlar om. Einstein, han passade urdåligt i skolan.
Ja, han gjorde, han misslyckades i skolan.
Totalt, så. Och då är det ju inte så att varenda en som är hemma i Einstein, men de kanske är någonting annat. Och som sagt, poesin kan faktiskt, tycker jag i alla fall, berätta om allt det här.
Ja.
Det behöver inte vara just den som mår dåligt på ett visst sätt som berättar. Det kan det vara. Men det var någon annan som också mått dåligt och berättar om för mig var det så här. Har du haft något sånt i din poesi?
Oja. Jag hämtar den.
Gå bort och visa vad du
jag
har.
Sitt kvar du.
Okej. Du har mycket, mycket, mycket bilder och plakat och poesi och böcker och allting med det här.
Jag har nyss flyttat ut till landet. Jag har inte klippt håret sedan i oktober. För att jag bestämde mig för att jag ska se hur det ser ut. Och sen så odlar jag. Och sen
jag skaffade en potatisodlande vilde på landet.
Ja, så jag har aldrig haft så här långt. Utan ända sedan Bosse Barberare fanns här vid ån. Så första gången jag flyttade hit på 80 år, tror jag. Och så har jag raka av håret, för då får man farlig och tuff. när man gjorde det. Och så har jag gjort det. Jag hade rakat hår idag. Det är ingen konstigt med det. Men det var jättekonstigt då. Men...
Är den där boken du håller i, är den ny?
Ja, det är april förra året.
Ja, ja, det är förhållandevis nytt.
Jag gjorde inte så stor sak av den. Den finns på Adlibris och Bokus däremot. Och det här är en liten handbok. Poetisk handbok. För människor som vill veta lite om psykisk ohälsa. Och det kan vara en som har psykisk ohälsa och vill höra hur andra tänker. För att har man psykisk ohälsa eller inte, så ens egna tankar kan inte lösa problemen. Utan man måste dela tankar, dela erfarenheter för att komma någon vart. Och jag har alltså grundat en verksamhet som heter Promenader i balans. Här i Stadsparken klockan 1 måndagar i Stadsparkens entré där vid flustret pumphuset. Så har vi stått i vått och torrt i 10 år. Och nu har jag ju flyttat därifrån. Och vad händer? Ja, de fortsätter att gå för att vara självrekryterade ledare.
Men du åker inte in till det här och går nu?
Nej.
Nej. Utan det pågår.
Jag stannar kvar och odlar, för jag vill inte åka ifrån min hund valp och odlingen. Och det är långt till Uppsala.
Ja, det är det. Alltså, Österbruk är lite off, jag är mycket...
Nej, det är Uppsala off,
ja,
från Österbruk.
Ja, så kan man se det. Så ja. Går med ännu mer off, ja. Läser du något ur boken?
Ja. Och det är, psykisk ohälsa är någonting som går in i varandra. Om man säger ångest till exempel, så kan du vara deprimerad eller du kan ha ADHD, men båda kan ha ångest. Så att det går in i varann lite. Och det mest typiska, det är sidan 21 till exempel. Alla de här dikterna är alltså skrivna från erfarenheter och tankar av 10 års promenader. Människor som har sagt någonting. Som har triggat mig att börja skriva om det de har pratat om. Så utan att prata om en enda diagnos. För jag är så trött på att prata om diagnoser. Så pratar jag om psykisk ohälsa. Och det gäller också de som inte har psykisk ohälsa. För många säger ju, jag känner mig deprimerad idag. Det är mörkt. Så att man har ju den där känslan en bit va. Fast kanske inte hela vägen så att du ligger passiv i 2 månader. Utan som läkare brukar säga, du är inte psykiskt sjuk om dina problem gör att du inte blir utslagen från arbeten, normalt socialt liv och så vidare. Men ångest och depression finns hos många som inte har psykisk ohälsa.
Ångest, det är min arvedel. Mitt hjärtas grin, min strupesår i världen. Var det inte så Lage Kvist skrev? Jag tror det. Ångest, det är min arvedel. Men många som säger att de har ångest, de har egentligen oro. Men lite ja. Nervositet och oro, det är den händer på skalan. Och sen är ångesten här borta.
Ja.
Den förödande. Men i poesin finns alltihopa och det får plats.
Och de som har riktig psykisk ohälsa, någonting som är typiskt dem, det är som när de går på promenaderna i självhjälpsgrupp, när de lever familjelivet eller med vänner. Det är skuldkänslan över att jag gör inte det jag borde göra. Jag är dålig. Fy fan vad jag hatar mig. För jag duger inte till. Det är ungefär grunden. Och det är så intressant med de här promenaderna, för vi pratar öppet. Det är liksom en överenskommelse. Alla pratar öppet och vi lovar, heder och samvete, vi skriver inte under någonting. Men i och med att man går med promenaderna så lovar man att inte säga vem som har sagt vad. Så man pratar loss. Och det är inte så här, utan det är verkligen, hur gör du då? När du kommer så eländigt, jaha, ja. Nej, jag gör, så funkar inte jag, utan så här. Så det är väldigt intressant. Och det som kommer fram, det är att det här nu som jag ska läsa, det bär nästan alla på. Oavsett om du är depp, autism, ADHD eller någonting annat, så bär du på det här. Och den heter den onödiga skulden. Släng av dig skulden. Du har dina problem. Av för mycket eller för lite. Gör kanske dumheter på grund av att maran rider dig. Kanske inte gör något vettigt alls. Men varför lägger du då ett extra ok på dina axlar? Varför lägger du då också den onödiga skulden på dig själv? Varför bär du på denna extra tyngd? Släng av dig den onödiga skulden. Då kan du leva med dina brister. Bearbeta dem till något bättre. För du behöver tid. Inte skuld. Så att det är många gånger människor blandar ihop sin skuldkänsla och förakt mot sig själv med sin psykiska sjukdom. Så det är intressant. Och är det någon som undrar någonting eller tycker att ni inte att ni vill ha lite mer förklaring eller vill diskutera med mig, säg till. För jag tar gärna diskussioner. Jag står helst inte på scen. Vi skulle sitta runt ett kaffebord nu. Helst.
Kan du läsa något mer?
Ja, vi tar boken först. Och där borta finns en grön tavla. Det är en dikt som är skriven långt innan boken kom. Och är då ett bevis på att det kan hända med eller utan psykisk ohälsa. Omtanke vid helvete. Ja. Omtanke vid helvetets grind. Vi känner varandra. Omtanken finns där sedan länge. Det är tur det. För ångesten som skulle ta mig botades. Jag bad bara, säg någonting till mig. Hennes röst i telefonen och orden hjälpte mig att fokusera på skogen. Och ångestens makt rann bort i skogsbäckens skålande. Och det är det där att promenaden en balans i stadsparken en gång i veckan. Då går det med människor som inte psykisk ohälsa, jag förstår. Utan de går med andra som har liknande problem. Så att jag har forskare som är, jag har chefer. Du kan ha en chef som har psykisk ohälsa. Det här är ingenting man liksom ska vara, sätta sig över. Det är oftast väldigt många kompetenser som finns hos sådana här människor. Inte alltid, men det finns. En annan, det är den här Bekämpa maran, heter dikten. Och det kan vara ångest, det kan vara självföraktet, alltså den här onödiga skulden. Man bygger upp den onödiga skulden så det blir ett självhat, som man vill göra sig illa. Och jag tror faktiskt att det har att göra mycket med unga flickor som har, ni har väl hört att de har en väldigt press på sig nu för tiden. Betygssystemet är extremt, och vill du vara bäst, som du lär dig som ung flicka ofta, så vill du vara bäst och du gör ditt bästa och du jobbar då ihjäl dig i stort sett alltså, och du kommer aldrig att känna att du räcker till. Och då börjar man skada sig och sådana här saker.
Du, apropå diagnoser, så är duktig flicka en farlig diagnos.
Det är en farlig diagnos.
Ja.
Och den har, ja, det är Bekämpa maran. Bekämpa maran. Bekämpa maran med dess fiende. Nära och kära. Samtal. träffa andra i liknande situation. Promenader med hunden. Gå till något ställe regelbundet. Vanor och rutiner. Mediciner. Och tanken på att varje mara har sitt slut. Gör! Tänk inte bara, gör! Straffa inte dig själv när du misslyckas. Du har rätt. Det är svårt. Det kanske inte funkar varje gång. Men det kanske lättar tyngden i längden. Försök. Bekämpa maran.
Är du ute med den här boken någon gång och läser på ställen där det finns en publik som du från början vet har behov av det här? Jag tror det finns ett jättebehov av att höra just det du läser nu.
Ja, jag vet att du gör det. Och jag höll på mycket med poesi till förra vintern. Alla de här projekten, poesitåg och 2,4 meter höga väggar skriva en dikt på. Jag gör världens största bok och så vill jag göra världens minsta bok också. Så att, men då, när jag har de här väggarna, då skriver jag om sånt och så skriver jag om annat också. Och, då har jag tagit mycket tid. Mm. Jag har haft 10, 20, 30 projekt. Och jag sa att jag skulle ta det lugnt. När jag började 2012 och skrev poesi och sa, nu ska jag ta och lugna ner mig lite. Och så var massa roliga projekt mer och mer. Och så kraschade jag då i förra vintern.
Ah.
Och då sa kroppen till mig att hörru du, nu har du börjat för mycket igen och du klarar inte det. Du har, sen första kraschen så har du en lägre nivå av energi. Och du har överskridit den. Så nu vet jag det. Så att det funkar alldeles utmärkt. Jag är ingen konstig eller någonting. Det är bara det att när jag har gjort en del saker så måste jag tänka på någonting som är jätteviktigt. Och det finns någon vikt här om också. Återhämtning. Det finns de som arbetar med återhämtning också.
Mm.
För det är viktigt för sådana människor som har. Som jobbar som du för intensivt. Vi kan ta... lite... Någonting som... Det står inte ADHD här, men det... Jag har tänkt på det när jag ser dikten. Mm. Jag läser den.
Ja, absolut. Jag vill höra.
Bröstet ska få brinna. Bröstet ska få brinna. Skapa utöver allt normalt. Men sen faller det till enslig passivitet. Och så kommer det att trilla på hela livet. För vissa är det bara så.
Ja, livet kan ju vara en sån här vågrörelse. Man behöver inte vara bipolär för det. Man kan bara vara i vågen. Och för andra människor är det slätare. Det kan det gå både upp och ner. Men det där med återhämtning. Mm. Kan du inte läsa det?
Mm.
Jag menar, vem behöver inte återhämtning? Nog har väl ni också behövt återhämtning någon gång. När man känner att det är som ett stort last som håller på att välta över en. Och man har orsakat det själv. Och då kommer skulden som du pratar om. Ja. Giv oss återhämtning.
Jo.
Eller tröst. Eller uppmuntran.
Men jag ska läsa den. Men sen ska jag ta den där sidan 35 också. Det här är lite om det. Jag hittar inte den nu. Men det här är lite om det. Stilla mig. Sol kom in, hopp stanna kvar, fyll mig med glädje och framtid, med lugn. Hypomani, tvi dig, försvinn. Hypomani, jag känner ditt ansikte nu, ruset är din makt. Jag vet att kraschen kommer efteråt. Jag vill lära mig hur jag gör. När ruset fyller mitt bröst. Hur stillar jag mig? Sen var det en sitt där va. eftersom du har sagt att du är så kreativ. Och
ja,
du är det. Det vet jag.
Du vet. Det är såna det är.
Så har jag två dikter om det. Men vänta, jag ska puka in magen lite först.
Du ställer någonting för. Nu då, håll andan. Varsågod, andas igen.
Kreativitet och ordning. Ska det vara intressant för dig?
Ja, tycker jag. Särskilt ordning.
Gränslös kreativitet. En urkraft som gränsar till kaos. Rigid ordning. En urkraft som gränsar till likgiltighet. Och sen så nästa dikt i ämnet kreativitet och ADHD är vad det vilda irrblåset sade. Med tröttsam min ser du när jag patetiskt blir till aska. Men du begriper inte. Det behövs eld för att få aska. Jag är eldfågeln som skapar ur kaos. Vill du att det ska hända något i denna värld, behövs eld. När du förstår det, kan du ge mig ditt lugn och ordning. Tro inte att du är tråkig. Du är den kloka ormen som hindrar att eld blir till aska.
Det var spännande, tycker jag. Den borde illustreras. Och det är något som du gör på ett sätt. Du illustrerar dina plakat med de här snirkliga, vackra rörelserna. Och sen har du lagt här, eller ställt upp och lagt bilder här med dikter i.
Ja.
Och då har inte du gjort alla bilder, utan du har samarbetat.
Jag har samarbetat med tre konstnärer. Ja. Jag har gjort massor av egna bilder. Jag har en eget bildspråk nu för tiden.
Mm.
Men efter flytten, jag orkar inte ta med allting. Och jag behöver liksom ett helt arrangemang. Jag har gjort stora utställningar. Alltså med tavlor som hänger, så går folk runt omkring. Och den bästa tavlan av alla, det är den där de två sista raderna. Då måste man lyfta på några flikar för att se de sista raderna.
Det är smart.
Det är roligt.
Det är smart.
Ja. Men det ska vara lite lek sådär då. Så, men,
du kan berätta lite grann om de här. Ja. Vi som är här ser ju, eller ni som sitter i publiken, ser ju att det står en massa intressanta bilder här. Som ni kan gå fram och titta på sen.
Jag kan
du läsa?
Ja, jag ska läsa den här dikten för er. Det tänker jag göra. Alla de här hade jag tänkt att läsa.
Ja. Nej, men alltså.
Ja. Okej. Vi kan titta efteråt. Mm. Närmare. Här är alltså ett ansikte bland molnen. Och konstnären, fotografen och konstnären heter Tisha Minö. Och hon är helt otrolig. Hon kan mycket olika sorters tekniker. För konstnärer pratar ju ofta om tekniker, vilken teknik använder du och så vidare. Och här är ju fotomontage. Nu kommer jag. Så här efteråt råder ro. Jag ser tillbaka utöver våra liv, över oss, med öm blick. Var inte orolig. Jag är här hos dig. Så länge du står, sen råder ro. Den. Här är ett exempel på lite hur ni ser att det är lite krumelur och så jag brukar. Och sen så har jag börjat med färg, så att när jag har svartvitt så har jag en färg till svartvitt. Så att det finns grönt och orange och rött och blått och sådär. Men jag tycker om svartvitt också, för det är det här bladet med text på, va? Dikter skrivs ju på vitt papper ofta. Den här heter Fågelsången. Jag är en fullvuxen karl. Jag har vunnit många lagrar i pogo dans. Jag kan visa efteråt om det är någon som vill veta vad pogo dans är. Så jag är det inte nu.
Klart vi vill.
Du kan visa efteråt. Jag har sjungit hårt. Jag har uppfostrat många barn. Jag har kämpat för mig för familj och kärleken. Jag har haft goda karriärer. Jag står för det jag tror på. Jag skjuter fram hakan och slår näven i bröstet. Ändå sitter jag här på Fågelsångens café och spretar pintinett med fingrarna med en nötbit till kaffet. Ja. Och den här har jag gått flera, många gånger på Same när de säger till Sosse. Så kommer de närmare så ska de läsa någon kamptext då. Och då låter det så här. Du ristar in dina märken med eld och mejsel. Etsar fast dina runor. Hugger in med ömhetens slägga. Jag förstår att det finns de som kallar sånt här för kärlekstrans. Men med skarpaste verklighet mejslar du snällt in dina tecken i mig. Och det här är typiskt Jonas Eriksson. Han höll på att leka med telefonkatalogen som bild. Det här är faktiskt en telefonkatalog. Eller det här också. Så att vi tar de två telefonkatalogsdikterna. Och den här människan ser galen ut. Och dikten skrev jag efter att vi hade haft en diskussion om IT. Den går så här. Ös in universums information. Sluta inte. Jag klarar det. Jag rymmer allt. Mer, mer, mer. Det är så självklart att vi ska kunna rymma arbetets administrativa mejlen, telefonen, kompisarna, chatten där, chatten här, chatten där och sen så verkliga livet också och så vidare och så vidare och så vidare. Kognitiv överbelastning. Jag har skrivit en dikt om kognitiv överbelastning också. Så jag är väldigt kritisk till hur vi använder tekniken. Så oskyldigt använder vi oss själva som experiment. Och jag är en av offren så att jag vet. Jag är själv inte bättre på det. Den här har han också gjort. Och det är ju då telefonkatalogen med dessa droppar. Jag älskar hur han har gjort den här bilden. Alla dessa namn i telefonkatalogen. En har jag älskat och delat vardag med. Tre har kommit ur mig. Två har varit mina närmsta så länge. En har jag hatat för vad hon har gjort. Ja, allt det är underbart. Ja, allt. För motsatsen till kärlek och hat. Det är likgiltighet. Ge mig några droppar liv. Så slipper jag vandra som levande död. Så jag har flera dikter med. Hej, välkomna!
Tack, tack.
Ja, jag håller just på. Jag läser lite tavlor här från olika personer som jag samarbetat med. Och några tavlor som jag har gjort själv också. Och ni kom precis till lagom till kärleksdikten. Det här betyder alltså, om jag får vara vetenskaplig poet här, att ni kommer ha stor lycka i kärleken nästa vecka. Ja, 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 det räcker ju horoskop en vecka för vecka. Den här är den här skrev jag, det var väldigt stark och fin relation och på många sätt. Och jag var inspirerad av Höga Visan då i Bibeln. Jättehäftiga liknelser och kryddor och honung och mjölk och fantastiskt. Så det, en kärleksdikt måste ju kunna få liksom, bygga lite på den sättet. Så här låter den. Där på balkongen, högt över gräsmattan, där de orädda rådjuren betar, svävar du och jag i en kram. Tystnaden dominerar skönt och helig tillförsikt gjuts ur oss, strömmar omkring. Försvarslösa leenden kryddar tillvaron med honungsvin vi smakar. Ur fönsterdörren strömmar ett bärnstens ljus av din själ. Värmande närvaro väller ut. Åh, din utandningsluft lägger sig mjukt över mitt ansikte som en slöja av oregano. När dina ögon blinkar vispar om rökelse i doftmönster. Blå timmen bjuder på färgkontraster och en klar känsla av citronmeliss. En cyklist närmar sig på stigen genom skogen. Vi går in till din bädd av eklöv och umami. Mm. Sån här tryckte vi upp faktiskt. Jonas och jag hade utställningar.
Det är väl så att det går att få köpa såna här av dig?
Ja.
Eller är det inte så?
Jo. Efter flytten nu så vet jag inte. Ja, det går att köpa de här.
Du vet inte riktigt var alla är.
Vad sa du?
Du vet inte riktigt var alla
är. Nej.
Men du har i princip gjort flera av varje, är det så? Eller av en del?
Jag kan säga att av de här så finns det bara en av de flesta.
Oh.
För att originalen, de digitala originalen, finns inte kvar alla. Många finns det kvar original, men flera av dem finns det bara ett ex av.
Det här är konst- och poesirariteter alltså?
Ja, det kan man säga. Ska vi bryta med en... Det har varit mycket kärlek och eftertanke här, så vi tar två punkdikter. För den bästa musiken i världen är ju punk. Punkrock med Sex Pistols och Ramones och Stiff Little Fingers. Det tycker vi väl alla, precis som jag.
Nej, så... Nåja, nåja.
Nej, det gör vi inte. Men jag tycker... Jag har varit så... Det har fyllt mig, ända sedan jag var ung, så har det fyllt mig med ett glädjefullt sådär. Och då måste jag börja läsa den här först. Kolla vilken bild han gjorde, Jonas, till den här punkdikten. Alltså det är roligt. Roligt att se. Jag ska visa dig. Ser du om jag visar närmare här? Ser du? Okej. Okay. Okej, den heter så här går det. En matta av musik möljer ner all tanke till svett. Fri från intelligens rusar kroppen fram. Meningsfullt, vettlöst. Kvar finns bara känslan som ryter. Ryter.
Jag tycker det är inte bara punk, det är väl hårdrock och jag känner lite sådär Rammstein på det där.
Hårdrock?
Ja.
Punk, det är ironi och självkritik.
Okej.
Okay. Ja. Hårdrock, det är hårigt bröstbringa med guld halsband med och så vill du följa med backstage. Så att det är väldigt stor skillnad. Den ena har lite grejer och de andra har långt hår.
Då fick vi veta någonting där, ja. Då blir det mera punk nu då.
Nu blir det mera punk. Och det här är lite senare punk. Det var ganska intressant på 80-talet för att i England så var det ju kaos. Det fanns ju massor av fattiga. Thatcher hade ju satt igång sin politik. Och vi i Sverige märkte när kompisar kom från England så hade de ruttna tänder och ja, det hände en massa upplopp i England. Och det fanns ganska tidigt skinheads och de var skinheads från alla olika håll och kanter. Redskins och allt möjligt. Men sen så började det komma mer och mer nazistiska skins. Så därför så visste man aldrig, om man såg en skinhead så visste man inte om den var obehaglig, jävlig, eller om det var en vanlig.
Vad är vanlig?
Ja, just det, vi har den här.
Jag sa just att jag har inte klippt mig sedan i oktober, så att det här är mitt lantisår, för jag flyttar ut till Lösabruk, 8 mil härifrån, så att jag har mitt lantisår. Men jag har sett ut så där också mycket. Och det här är då lite senare, med tanke på den musiken. Och vad de spelade rått. Och det är så skönt när det är rått och fritt från intelligens. För att när det är fritt från intelligens, då är ju bara känslan kvar. Och vad är det för fel med känslan?
Vad är det för fel med intelligens då?
Det har sin tid.
Okej.
Till exempel med Stiff Little Fingers, då är det jättemycket intelligens. För då är det politik och det är ta hand om den som är svag och så. Det är mycket omtanke i punk. Men den här senare punken, det var mycket, mycket... Så här låter det. Är det eld i bröstet eller är det kaos? Musiken domar skön. Stirrar på dig med ögon runda som kulor. Sliter sönder tankar med bara händer. Dina händer tar tag i mig och slungar ut oss. Stirrar på mig med underbart vansinne. Sliter sönder strukturer och njuter av kaos. Slipper efter tanken och njuter av nuet. Så det var två sådana då. Sen så sa jag att jag har ju flyttat då. Och ända sedan dess så letade jag efter den här teckningen och den här dikten. Därför att jag har aldrig känt att jag har ett hem så mycket som jag har nu. Alltså som har allt enkelhet. Vetspis och kamin och om elen går så kan jag både laga mat och värma huset. Sådana där saker. Och om man tittar på den här bilden så närmare så ser man alltså att det är typ skärgård. Och så är det en ö där och så är det en ö lite här. Och på en ö så är det ett ljus. Och vid det ljuset bor någon. Men inte jag. Men jag har varit där och hälsat på. Men jag bor inte där utan jag åker bara förbi till nästa och nästa och nästa ställe. Och dikten går så här. Ett hem. Det bor någon där. Där ljuset kommer ifrån. Jag har varit där. Besökt dem. Njutit av deras hem. Deras värld. Så hittade jag den. Så jag blev jätteglad.
Du, jag tänker på det här som du pratade om punk.
Ja.
Du kan ändå inte beskriva allt det som du gör med poesi som punk.
Nej.
För att det är väldigt mycket värme, omtanke, väldigt mycket tankar, väldigt mycket reflektion i det som du gör.
Ja.
Inte bara den råa känslan rakt ut.
Nej, men punk, jag ska inte prata så mycket om punk egentligen. Det blev lite så, men punk är väldigt mycket omtanke, för det handlar om att jag sliter sönder mina kläder och har nålar i dem. Och sen så är jag ful. Och så är du också ful. Och så tycker vi om varandra ändå. Och så umgås vi och så gör vi saker tillsammans. Ja! Så gör vi. Och så tar vi det på allvar. Vi tar lite politik på allvar. Vi gör så här, vi tycker någonting. Och så, ja, det är punk.
Okej.
Ja, så det finns mycket mer. Det är inte alls. Det där var bara några exempel. Och sen så var det någon gammal vän till mig som sa också att det är ju punk att ha, om du skriver omkring med plakat på stan, Kalle, det är ju fortfarande punk.
Ja, men det är nog punk. Ja. Jag har med om det. Vad säger ni? Är inte det punk? Ja. Ta till poesi, ge den ben och fötter. Inte bara små svarta krumelurer på vita papper.
Och sen stå, att våga stå för det man håller på med.
Ja, det kanske är punk.
Men den här, det är alltså första versen då på en dikt. Och jag skrev den här, och då sa en annan poet till mig, Ylva heter hon, Ylva Dahlman. Ja, hon sa i alla fall att den där är inte klar, Kalle. Det kan du inte låta vara. Nej, och så diskuterade vi fram nästa. Så det var jätteroligt faktiskt. Okej, så den här framsidan, den har hängt med sedan 2013. Och här är en dikt som heter Fredens ABC. Historikerna vet redan, beteendevetarna vet redan hur det vettlösa kriget börjar. Det börjar med det oskyldiga snacket i fredstid som sätter namn på de dumma, som pekar ut dem som onda, som gör dem till icke-människor. Icke-människor. Utan att vi ser det blir ältandet av oss resonabelt goda till illvilja. Sen, när allt gått för långt, även fast vi är fyllda av hat, är det ändå svårt att plåga en människa. Men det är desto lättare att plåga en icke-människa. Den här heter Fredens ABC. Och den är en lång serie av dikter som jag har skrivit. För jag tycker, pratar man krig, då pratar man nazist över Auschwitz. Men det började faktiskt på 20-talet, eller 1918. Det hände massor av saker, 23, 24, 25, 26 och en ordentlig grej, 33. Och von Papen, hette han inte så?
Mm.
Och Papen, folkpartisten som släppte in dem i riksdagen. Så att jag är väldigt intresserad av vad som händer. Vad är det folk pratar om? Jo, det är hur många millimeter tjocklek på stridsvagnens kanonrör. Hur många millimeter tjocklek på pansaret. Ny teknologi. Ditten datten, ditten datten. Och de tror att de ska försöka lära sig någonting för att vi ska undvika nästa krig. Men att undvika nästa krig, det gör vi i fredstid. Genom att se fredstiden innan förra kriget. Så jag är jätteintresserad. Jag har massa dikter på det ämnet. Så det här är en av de första. Den kommer från 2013. Och det bara byggs på och byggs på. Här är en dikt som heter Vikten av nonsens. Gå ner från talarstolen. Där talar du ständigt allvarets lov. Bli lite larvig för en stund. Fladdra häftigt med handflatan tätt framför din väns ansikte. Nojsa med din käresta. Säg fel och skratta. Le fånigt och håll handen. Håll handen. Livet för fan. Livet, livet, nonsens. Allvarets bästa vän. Ja. Här är den här omvändspunkt med Ramon som jag läste nyss. Så den har jag med. På sen finns det kärlekssikter. Det är inte bara gulligt allting. Det finns väldigt jobbiga kärlekssikter också naturligtvis. Och det är det poesin är så bra på. Ta fram. Den här är väl lite mitt emellan. Den heter Oändliga mängder kärlek. Det skakar och vibrerar i bröstkorgars inomäte. Där pumpar det av värme. En utlämnande vilja att ge, bara ge. Men ändå få. Få oändliga mängder kärlek bara genom att ge. Men den som däremot vill ha rätt, som bara vill ha rätt i alla lägen, vakar på sin rätt i relationen, får aldrig oändliga mängder kärlek. Det var ju moral. Moraliskt. Tycka. Man förstår någonting.
Reflektioner kring det vi alla upplever.
Ja. Och det här är en tidig dikt som jag hade faktiskt. Det här är ju politik. När de kommer fram och tror att man är sosse eller moderater. Men moderater går väl lite med plakat kanske. Prata om politik. Ska vi prata om politik? Tar upp en fråga. Sen diskuterar vi inte den. Utan du ser min färg och dömer mig. Så ser jag din färg och så dömer jag dig. Färg går före innehåll.
Tycker jag var tänkvärt. Jag tycker att du ska ta upp med politiker när det är såna här offentliga debatter. Där de mest sitter och snackar skit om varandra.
Jag
talar om hur de andra är dåliga. Det där tycker jag verkligen var...
Jag tror att det beror på att vi har representativ demokrati. Vi måste dela in oss i lag.
Absolut.
I Schweiz gör de inte det. Där måste partierna gå i hatt samman. Och de får inte säga någonting till väljarna. För alla partier har kommit överens om förslaget de ska ge till väljarna. Som väljarna ska rösta på.
Oj.
Ja, och det går inte så dåligt i Schweiz.
Men det här som du läste då... Det handlar ju liksom också om det fria ordet som vi inte alltid är så bra på att använda fritt.
Nej.
Därför att det är lätt att göra liksom varifrån blåser.
Ja.
Och det är svårt att säga saker för att då kan det hända att någon säger emot. Eller säger att man har fel. Eller säger att nu går man inte i åsiktsdiket. Nu är man ute på villovägar. Den där tycker du ska läsa högt verkligen i något sådant sammanhang.
Ja, ja det är verkligen så. Det är svårare nu när man blir hotad också.
Mm.
Det är så ännu svårare nu, det är så polariserat.
Och det är ett hot mot demokratin och det fria ord som poeter ägnar sig åt att bruka, mestadels i alla fall, eller ofta kan vi väl säga i alla fall, är ju viktigare än någonsin.
Mm.
Vi som är poeter, om jag får säga så. Vi skriver ju inte hyllningsdikter till kungen och sånt som de var tvungna att göra för att bli erkända och kanske få en klapp på huvudet av akademin. Det var mycket vanligt för poeter var inte alltid frispråkiga. Men sen 100 år tillbaka eller kanske 200 så vill man gärna tro att poeter vågar säga det som inte alltid sägs högt.
Mm.
Vågar du det?
Ja, jag har en dikt på gång. Som jag till exempel så Alla viktiga frågor idag tas inte upp före valet.
Sant.
Och de tas inte upp i rådgivande om folkomröstningar som vi har. Och om inga viktiga frågor tas upp som folket får att välja, är det demokrati? Är det bra för demokratin? Så det vill jag skriva en dikt om.
Spännande. Riktigt spännande.
Fast det är någonting jag börjar skriva mest om, det var ögonblick. Här är ett ögonblick. Jag ska avsluta med en dikt till, sen är det klart. Vad trygg han är hos dig, den lille. Tjocka glasögon. Nyfiket upplever han det som far förbi bussen. Pekar, kommenterar, blöt om munnen. Sitter vid din sida, lutad in under armen. Han slukar det du har att ge. Du tar hand om såna här stunder. Ni är där tillsammans. Och det var på en buss och en pappa och en pojke med för tjocka glasögon. Vet, så att han var så söt. Det var ett ögonblick och det satte sig. Sen, här är politiskt. Greta. Och det är känsligt också.
Det är jättekänsligt.
Ja. Så den här dikten, nu är det Greta har rätt. Okej. Greta har rätt. Du har fel. Jag har fel. Vetenskapen har rätt. Du lever fel. Ditt vanliga liv ödelägger. Mitt också. Vetenskapen har rätt. Vi lever bara vidare i vår rara vardag. Greta har rätt. Du lever fel. Jag lever fel. Nu är det slut på dikten, men det kommer en komplettering här. Och där står det. Lyssna inte på Greta. Lyssna till vetenskapen. Det säger Greta. Ja, sen är det några till, men det jag vill sluta här.
Vill du sluta här?
Man ska sluta med en kärleksdikt.
Ja, men det är en bra idé. Vi behöver kärlek allihopa, så öst på oss lite grann.
Klimatet.
Tillväxten också, men
här finns inget att skämta.
Inte någon kärleksdikt där.
Nej.
Och se vad du hittar i din lilla hög av fantastiska bilder med dikter på.
Här är en ren kärleksdikt.
Då blir det alltså avslutningen på dagens författarmöte i Stadsbibliotekets vänners regi.
Det är samma Jonas Eriksson. Fast han har lite olika stil. Och det är jätteroligt. Här är mycket streck och så ett stort hjärta. Hennes bringa är vila. Längs nyckelbenets avsats kan jag följa med fingrarna och känna livets ben och kött. Värmen som alstras från hennes kropp sugs upp i fingret. Då det följer nyckelbenets väg från strupen ut mot axlarna. När jag sen lägger kinden där befinner jag mig under hakan längs struden och över hennes springa anar hjärtats slag. Nej, jag läste dåligt där, jag ber om ursäkt.
Tack Pelle Backåsner för dikter med och utan plakat. Och jag tror att det är så att alla som känner för det kan få gå fram och titta på det fantastiska bilder.
Ja.
Kombinationen bild och dikt, det är Kalle Bachhoffner det.
Det är mest Jonas här faktiskt.
Ja, fast i alla fall du.
Ja, men själva bilderna då.
Ja.
Varsågod.
Jag säger så här, kom fram och titta, de är jättehäftiga.
Innan ni gör det skulle jag vilja säga en ord också.
Åh, oh, okej.
Okay. Har du redan tackat Kalle, så det behöver inte göra. Tack Lena. Den 16 maj är vi här igen. Och då är det Lena och jag och Olle Malmsson. Under rubriken mord. Vi kommer alltså prata om deckare, polisromaner, kriminallitteratur. Vad är det för någonting? Och vad innehåller det? Och hur fungerar det? Vad har det för historia? Och vem skriver vad? Och vi får se vad det blir.
Och hur ska man bära så att man inte funderar på folk som deckare? Ja, det kan man göra. Men Olle är ju specialiserad. Han är ju avslutad professor i...
Ja, han är ju emeritus.
Ja, han är det. I...
Gammal.
Ja, säg det.
Nej, jag vet inte. Men han är ju emeritus. Han är ju pensionär i alla fall.
Ja, jag tror han är äldre än jag. Alltså, mellan 70-80 något.
Men han har skrivit boken Giftmordlitteraturen. Jag tror den kom 2012 eller 11.
Ja, men det kan i alla fall inte vara den under massan.
Sen förstår ni, så är det sommar. Eller om det blir någon, det vet vi inte, men 19 september, då kommer vi att ha Björn Ranelid på ett sånt här med honom. Under rubriken Låt solen lysa över alla barn. Och nu kommer jag inte ihåg datumen, men i oktober kommer Jan Arnald hit. Det kanske inte säger...
Det är ännu mer än mord skulle jag göra på.
Han har skrivit böcker utan Arnedal. Och han har ju skrivit... Mycket av det är filmatiserat och sådär. Och sedan i november så kommer Erik Mellgren, som har skrivit en bok om Sveriges utveckling under 1900-talet, också med Uppsala.
Och Erik har jobbat väldigt mycket med att göra resor till olika industrisamhällen och sånt i Europa.
Ja.
Han har väldigt mycket kunskap om just den tekniska moderniteten, tror jag.
Sen har vi också Lena och jag, det tror jag ska läsas. Vi har en samtalsserie på uppdrag av Amisod. Vi samtalar med Uppsala författare. Och det kommer jag ihåg, det är snart.
Den 7 maj är det väl som Margareta Mörk.
Och då är det i litteraturens
hus. Hon har varit god man, hon är fortfarande god man åt människor. Och har mycket att berätta om det, men hon har också skrivit 3 böcker, varav 2 är att betrakta som deckare. Mm. Och den tredje är någon annan typ av prosabok. Vi får se.
Och det där finns också tillsammans genom tiden framöver, så kommer det där att bilda en podd. Podden finns hos Litteraturcentrum. Mm. Men målsättningen här är att hålla på så att det blir en slags katalog över Uppsala författare. Med intervjuer av dem, och det håller vi på att jobba med också.
Mm. Någon gång när vi är 120 år ungefär, så har vi nog katalogiserat allihop.
Det
kommer ju nya till.
Vi har gjort det tidigare också med polismästaren och författaren Jarle Polgarelius. Men det blev så jävla rörigt då, så det blev aldrig inspelat. Så att vi ska träffa honom igen och på andra intervjuer, så den kommer också komma upp på.
Mm. Det blir spännande att lyssna på, kan jag säga. Han har många åsikter som är rätt kontroversiella ibland.
Jag tycker det är jättebra att ni samarbetar med litteratur.
Ja, det gör vi.
Och det här har också spelat in, om det nu fungerar. Och kommer det finnas då på Uppsala, på Uppsala stadsbiblioteks vänners hemsida.
Ja, vi har liksom lite många huvudmän här. Dessutom håller jag i något som heter Onsdagspoesin, och det är Litteraturcentrum som står bakom det. Det är inte varje onsdag, utan i stort sett en onsdag i månaden, kan man säga, under terminerna. Som Uppsala poeter får komma sådana här, ni har som denna där.
Får jag läsa en dikt?
Klart du får.
Jag glömde den.
Läs den.
Kan du öppna dörren till damen där?
Åh.
Det är mamma.
Är det mamma?
Ja.
Vad kul, då skulle hon ha varit med hela tiden.
Det är en tavlan här. Det här är bara ett tryck, så det är jättedålig kvalitet på pappret.
Ja.
Så här låter din dikt, mamma. Förlåt, så här låter dikten på din tavla, mamma. Den skrev jag långt innan faktiskt. Och vi har gjort ett samarbete. Lena Spångberg är ju konstnär och har bott i Enköping i många år, 35-40 år. Och målat mycket olja och akryl. och ja, var jättemycket tavlor. Och vi gjorde några samarbeten, bland annat den här tallskogen. Och på den så hamnade en kärleksdikt. Och den, den är mycket bättre än den där kärleksdikten, så jag ville läsa den. Älvan på stubben var en dryad. Hon var mossig och skön, in på bara barken. Hon lekte med pojken som älskade skojiga. När han växte upp blev hon människa för hans skull. Innan han mognade för henne, ja, innan han mognade, va? Blev hon människa för hans skull. Han mognade för henne. Och tillsammans byggde de ett träd. Oh. Och så läste jag så.
Tack Kalle för en jättefin, vad ska man säga, poesistund. Med som sagt både bild och plakat och eftertankar och punk och reflektioner och allt möjligt. Och så kärlek för det. Vad mer kan man begära? Ingenting just. Tack!